Är det bra? Några av er ser glada ut i varje fall. Lite varmt här inne tycker jag. Det är kanske bara jag som tycker det. Jesus, jag bara ber att du ska vara med i min förkunnelse, Herre. Jag lägger varenda ord, Herre, inför dig på ditt altare. Och jag ber Jesus att vi ska få med oss någonting som vi behöver idag, Herre. Du vet precis vad var och en sitter och tänker på. Du vet precis vad som har hänt innan idag och i veckan som har varit. Och du vet vad som händer i veckan framöver, Herre. Jag ber, Herre, att förkunnelse och ord och sång, allting i den här gudstjänsten, Herre, ska få peka mot vem du är, Herre. Jag ber att det ska få ge oss redskap som vi behöver, Herre, när vi går i vardagen, Herre. Vi är inte bara här för att det är en gudstjänst och att det är söndag, Herre, och att det är barnvälsignelse. Det är inte bara därför, Herre, utan vi är ju här därför att vi vill möta dig, därför att vi vill bli förvandlade, därför att vi vill fördricka levande vatten, Herre. Tack Jesus att vi får göra det. Tack att vi kan samlas fritt, Herre. Vi behöver inte vara rädda att soldater eller polis ska storma in, Herre. Vi behöver inte vara rädda att någon ska komma och bränna ner kyrkan. Vi behöver inte vara rädda för att hamna flera år i fängelse och bli torterade, Herre. Därför att vi har en tid. Vi har en tid av nåd och din hand över det här landet, Herre. Jag ber här att den tiden ska få vara många år till, Herre. Jag ber här att det här landet ska bli drabbad av en väckelse, Herre Jesus, ifrån himmelen, Herre. Jag ber att det här landet bara ska drabbas av en vattenflod, en dubbelström, Herre Jesus. Jag ber för dina församlingar i hela det här landet, Herre, oavsett vad de heter, Herre. Alla som bekänner dig, Jesus, som sin frälsare och Herre. Jag ber Jesus för varenda ställe man samlas på, Herre, att det bara ska bryta igenom, Herre. Fånga oss, Herre. Ta våra hjärtan. Rör oss, Herre. Tänd oss, sänd oss, Herre. Jesus, vi behöver dig. Jag är desperat efter dig, Jesus. Jag är desperat behov av mer av dig, Herre. Och Jesus, var med oss. Var med oss. Gud, han kallade Israel ut ur Egypten med under och tecken och genom öknen och ut till Sina i berg. Och där slöt de ett förbund med Gud. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. De fick lagar att leva efter och de lärde mer och mer att känna den Gud som kallat dem ut ur Egypten. De var nu redo med att ta itu med att bygga tabernaklet som Gud hade gett instruktioner om. Tabernaklet där Gud skulle bo tillsammans med dem. Detaljerade instruktioner. De skulle inte bygga vilket tält som helst. De gick inte åka upp på Flisberg eller Karlssons eller Jula eller var man nu köper sina tält och välja ett mans eller fyrmans eller hustält eller kupoltält eller vad man nu kan välja på. Det gick inte till på det viset, utan Gud, han gav dem exakta instruktioner hur det skulle vara. I det här tabernaklet, i det här tältet, så skulle det finnas en ark, en kista med stentavlor. Det skulle finnas skådebröd, det skulle finnas dryckesoffer, lampställ, altare, inre rum, det heliga, det allra heligaste, förgården, prästdräkter, rökelse, olja. Allting var minutiöst förberett. Det finns ett uttryck på engelska, amerikanska, där man säger att man får en blueprint, en detaljerad ritning över hur ett bygge ska vara. Vad gör man när man verkligen vill visa någon att man menar allvar med det som man säger? Och man visar det i handling. Man säger inte bara ord. För ord kan bli så tomma. Jag har varit på gudstjänster där man har en massa ord. Ord som är vältaliga, ord som är teologiskt korrekta. Ord som är så välplacerade. Och man bara känner här inne att det saknas någonting. Det är tomt här inne. Vad är det som är fel? Och sen kan man komma på en enkel samling med en enkel människa. Och man känner att när den här människan öppnar munnen så händer någonting. Den här människan bara rycker himmelen till sig. Det är bara tväröppet när man ber. Därför ser man att ord och handling, det går hand i hand. Men inte bara ord. Jesus och Zacchaeus till exempel. Zacchaeus, han drev in skatt från sitt eget folk. Han var inte alls omtyckt. Det är väl som de som driver in skatter idag. De är inte heller speciellt omtyckta. Men så möter han Jesus. Och så säger Jesus att han ska komma hem till honom. Och på festen händer någonting därför att Zacchaeus, han får möta Jesus. När man har mött Jesus, min vän, så är man inte densamma som man var innan. Sen spelar det egentligen ingen roll om det är första gången man möter Jesus. Om man aldrig har tagit emot honom till frälsning. Om man kanske aldrig har talat om honom. Om man inte vet om det är en ny jeansort eller det är en maträtt eller det är en film eller vad det där Jesus är. För det finns människor idag som inte vet. Men från det första gången man möter Jesus tills man är 100 eller 102. Jag träffade en tant som var 102. Hon var fortfarande evangelist ute i fingerspetsarna. Men oavsett när vi möter Jesus så förvandlar det oss. Det gör någonting här på insidan som gör att vi är inte exakt de samma som vi var när vi kom till mötet med honom. Zacchaeus, han ställer sig upp och så säger han: Herre, hälften av det jag äger, det ska jag ge åt de fattiga. Om jag har bedragit någon så ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Det låg nog mer i det här om. Det var nog lite mer att när jag har. För det var så det gick till i den yrkesgruppen. Men ändå, han var beredd. Han var beredd av att dela med sig av hälften av det han hade. Och han var beredd att ställa till rätta det som han hade gjort fel. Någonting i mötet med Jesus fick honom att förändras som människa. Mose. Mose, vid tiden när de skulle bygga tabernaklet, han sa att de som kände sig manade skulle bära fram materialet till tabernaklet. Folket fortsatte att bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon. Då kom alla de konstnärligt begåvade män som utförde allt arbete vid helgedomen. Var och en från det arbete de höll på med. Och sa till Mose: folket bär fram mer än vad som behövs för att göra det arbete som Herren har befallt oss att utföra. Tänk vad underbart. De bär fram så mycket så nu måste vi säga stopp. Nu kan vi inte ta emot mer. Nu kan vi inte göra mer. Imponerande, tycker jag. Ibland får man säga stopp när folk kommer med idéer i församlingen. Därför att man just då inte kan utföra dem. Därför att det måste vänta på rätt tid. Men det hör ändå inte till det vanliga. Men jag vet inte hur du kände när du skulle gå på gudstjänst idag. Vad tänkte du innan? Tänkte du som jag sa till Per, det är lite sent, det där klockan 6 egentligen. Och ser man lite småtjurig. Eller tänkte du på något annat, ska jag gå? Ja, jag måste gå för det är ju barnvälsignelse så jag måste gå. Annars kommer de andra att sakna mig. Eller tänkte du, jag måste få gå till Herrens hus. Jag måste få gå till en gudstjänst. Jag måste få gå och lyssna på predikan. Jag måste få gå och ge mitt offer. Jag måste få gå och sjunga. Och idag lovsjöng vi med gammaldags sånger. Nästa gång sjunger vi med några andra sånger. Men jag måste få gå, för jag måste få dela med mig av det jag har. Och jag måste få ta del av gemenskapen med andra kristna. Kanske bad du, som jag också bad lite tidigare på eftermiddagen. Kära Jesus, är det någon hälsning jag kan ge till någon? Har du något ord som jag kan lämna till någon? Eller tänkte du lite tjurigt, undrar om det är någon som ska se mig idag, undrar om det är någon som ska ge mig någonting, för jag får mig sen aldrig någonting när jag går iväg. Men man kan tänka på så många sätt när man ska gå till gudstjänsten. Men jag hoppas och ber att vår längtan, den längtan som tänds när vi möter Jesus, ska vara den att jag vill verkligen gå till gudstjänst. Vi går där för att den heliga ande är där. Jesus är där. Gud fader är där och tronar på våra lovsånger. Där jag går, där sker det tecken, under och mirakler. För det sker tecken, under och mirakler. Jätteenkelt i vardagen. Ett sms i onsdagskväll. När var vi hemma? 9:45 Per. Kom ett sms. Snälla be. Vår son vaknade med hemsk hosta och jättehög feber. Jag är så rädd att han får svininfluensa, därför att han är en av de här som är ung och har fler problem i kroppen. Snälla be. Och så får man smsa tillbaka. Vi ropar till Gud. Och där så ropar vi till Gud. Jag ropade verkligen till Gud. Jag ropade som om Gud var döv. Måste man det för att han ska höra? Nej, men han är inte nervös heller, så det gör ingenting om man ropar. Och han säger, ropa till mig och jag ska svara dig. Och så ropade vi. Och så får vi ett sms. Febern är borta. Han mår bra. Och man säger, tack Jesus att du är densamma igår och idag och i all evighet. Tack Jesus att du hör våra böner. Hur skulle de bygga? Ja, de skulle bygga övertydligt. In i minsta detalj hade Gud instruerat dem. Och om igen så upprepas orden så som Herren hade befallt. Om jag har räknat rätt, jag är inte så bra på matte, så var det 21 gånger. I varje fall det stod så som Herren hade befallt. Jag vet inte om någon kom och sa, du Mose, skulle delfinskinnet hänga ner 5 centimeter över bordet med skådebrödsbordet? Jag vill bara veta, för jag vill att det ska vara exakt när jag gör någonting för Gud. Och vi önskar att jag också skulle vara så exakt. Vi hänger upp det lite som vi tycker. Nej. Hur vill Gud ha det gjort? Hur vill Gud ha det gjort? Hur vill Gud att jag ska vara med och nå den här nationen för Jesus? Hur vill Gud att jag ska använda mina gåvor så att det blir en väckelse i det här landet? Den här väckelsen som det har profeterat som. Jag tror sen Levi Petrus byggde Philadelphia inne i Stockholm. Det var ju inte han själv som byggde det. Men den här väckelsen det har talats om. Den kom ju aldrig. Vi såg ju den aldrig. Det ser värre och värre ut i samhället. Men min vän, har Gud lovat någonting så blir det så. Det blir så i hans tid. Det blir så när vi gör det som han har talat om. Det som han har rustat oss för. För var och en är rustad. Vad är tahiaskinn? Ja, jag vet inte, det är så massa krångliga ord när de beskriver det. Men för dem var det fullkomligt naturligt. Man hade kanske skrivit flis eller något annat, jag vet inte idag. Men vi hade förstått om vi skulle byggt. Vet ni vad det är att göra det som Gud vill? Att verkligen fråga Gud, vad vill du? Det är tillbedjan. Det är sann och äkta tillbedjan. Och Jesus, han vill ha människor som tillber honom i vadå? I fina lovsångskörer och välutbildade musiker. Ja, det är inget fel på det. Det är jättehärligt. Men det han först och främst vill, det har människor som tillber honom i ande och sanning. I ande och sanning. Att vilja göra det som Gud vill. Nu händer något jättespännande. Mose var van vid att gå in i tabernaklet. Precis som vi är van när vi går in på gudstjänst eller ett bönemöte en kväll eller en förmiddag eller när vi nu möts till bön. Så som man alltid har gjort. Man öppnar kyrkdörren och man kommer in i sin kyrkolokal. Men allting var inte som vanligt den här dagen. För de kunde inte komma in. Det gick inte att gå in i kyrkolokalen och förrätta gudstjänst. Varför? Jo, därför att Guds härlighet var så påtaglig att det gick inte att komma in. Åh, vad skönt att ha en sån dag. När Guds härlighet är så påtaglig att jag inte kan predika och George inte kan spela trumpet och Rune inte kan spela fiol och Per inte kan sitta vid mixerbordet och ingen får plats i köket och göra fika. Därför att det är så fullt av Guds härlighet att vi glömmer allt annat som är runt om oss. Åh, vad jag längtar efter den dagen. Men min vän, jag kan glädja dig med någonting. Gud är här nu. Han är här. Fullheten av Jesus bor i den som tror, står det. Vi är tempel för den heliga ande. Så fullheten av Gud är här. Även om inte vi alltid upplever den lika full. Likadant hela tiden. Men ändå, det där lilla extra. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk och jag ska bo bland dem. Egentligen på grekiska, jag ska tabernakla bland dem. Jag ska tälta bland dem. Jag ska vara hos dem. Hesekiel, han får möta Gud, Guds närvaro, uppfyller templet. Jag var på en predikantvecka på 90-talet. En onsdag kväll. Mycket bön. Det skulle vara ett underbart möte. Vi stod och sjöng lovsång. Jag bara hade en sån nöd i mitt hjärta. Och där vi står och sjunger lovsång så helt plötsligt så ser jag för mitt inre hur Gud sänker sig ner på en tron. Och jag ser hans mantel som håller på att uppfylla rummet. Men plötsligt tar det stopp. Så hör jag en röst som säger, jag vill så gärna komma nära er. Men det finns så mycket som är i vägen. Så känner man att jag skulle vilja ställa mig upp och ropa ut. Goda systrar och bröder, gå till varandra, be om förlåtelse. Kom om varandra, lyft upp varandra, be för varandra. Rensa undan, sopa inte under mattan. Gör allt det här när du är på väg till altaret och där kommer ihåg att någon broder har något emot dig. Guds härlighet får komma nära. Rensa upp, lyfta upp, förändra oss. Det behövs också. Det behövs och det sker. En förkrosselse. Hesekiel, han säger, jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans höfter och ända upp och neråt från det som såg ut att vara hans höfter såg jag något som såg ut som eld, omgiven av ett sken. Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte. Och jag hörde rösten av någon som talade. När jag såg Guds härlighet, då föll jag ner och jag hörde någon som talade. Gud blir stor och jag blir liten när jag faller ner. Jag tror att vi behöver ha ett perspektiv på tillvaron. Vad ska man jämföra det med när man möter Gud? Jag har bara varit på ett ställe eller två, tre ställen i USA. Men jag har aldrig sett Grand Canyon. Jag har sett den på TV. Och det jag har sett på TV har varit storslaget. Men då ser ju inte det i närheten av hur det är när vi möter Gud. När man inser hur liten man själv är. Vi längtar efter upplevelser, vi sjunger om Guds kärlek, vi sjunger om vattenfall, vi sjunger om strömmar. Men ett möte med Gud innebär så mycket mer än känslor, skakningar, skratt. Det innebär att bli förvandlad. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas boning. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Halleluja. Jag tycker det är värt ett halleluja. Vilka är det som vandrar i fullkomlighet? Och det är ju vi. Säger du Eva att du aldrig har felat? Nej, jag felar varenda dag. Jag felar flera gånger om dagen. Men Guds nåd gör att jag kan vandra i fullkomlighet. Guds nåd gör att han reser mig upp på mina fötter varenda dag. Och så säger han, börja om igen. För min nåd är dig nog. Och så nekar inte Gud, eller vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Ordet blev kött och bodde hos oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det står att Jesus tabernaklade också hos oss. Har du tabernaklat någon gång? Jag tabernaklade när jag var liten. Vi var ute och tältade varje sommar. Min mamma och pappa och vi. I The Message, den engelska översättningen, så står det: The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Åh, vad skönt. Jesus, han blev kött och blod. Ordet blev kött och blod. Och så flyttade han in i grannskapet. Han flyttade in på Lindegårdsvägen. Han flyttade in på trons väg. Han flyttade in i vårt hem där vi bor. And Jesus moved into the neighborhood. Jag sa det att det var så underbart att Gud uppfyllde tabernaklet. Han har uppfyllt oss. Hans tempel. Jag är tacksam för att Gud finns hos oss. Jag ska sluta med det. För vad vore Israels folk utan Guds närvaro? Vad vore vi utan Guds närvaro? Ett folk i öknen. Ett folk i samhället. Ett folk i det hus där vi bor. Med ritualer som är likt andra folks ritualer. Med religiösa förtecken som finns i andra religioner. En grupp människor med kanske höga ideal. Många lagar. Men utan liv. Men nu är det inte så att vi är ett folk utan en levande Gud. Utan vi är ett folk med en levande Gud. Ett folk med en levande uppstånden Jesus. Vi är ett folk som är på vandring, på väg till himmelen. Vi är ett folk som har panten klar. passet klart, sigillet klart, stämpeln klar, som gör att en dag vi flyttar över gränsen så får vi komma hem till Jesus. Vi är ett folk som inte är lämnade vind för våg, för vi har fått det finaste man kan få. Vi har fått den här. En manual som håller för alla tider. Som håller för varenda dag. Vare sig man läser ordspråksboken, eller man tar en tumvers, eller man ger sig in på djupa bibelstudier, eller man läser någon andaktsbok och någon vers till det, så har vi fått en manual, ett ord som är levande. Och som gäller hur man än försöker förvandla och förvrida det här ordet och anpassa det till moderna tider, så är det ett evigt ord som gäller. Vi har inte blivit lämnade ensamma, utan vi har blivit lämnade med en manual. Hur skulle det vara för dig som för mig att det inte alltid vi begriper den? För den kan vara krånglig ibland. Så har vi fått den helige ande. Den helige ande som är överallt kött. Den helige ande som är över oss. Den helige ande som är med oss. Den helige ande som är vår hjälpare. Den helige ande som förklarar för oss, som styrker oss. Som är med och hjälper oss att se Jesus. Den helige ande som till och med hjälper oss att be. Ibland med ett ord. Med ett språk i ord som inte vi förstår. Och till och med ibland med outsägliga suckar. När man inte ens kan säga någonting. I tystnaden så finns den helige ande. Jag är så tacksam för det. Och med det perspektivet, mina vänner, så önskar jag och jag ber att den helige ande ska få komma oss så nära att vi känner att till gudstjänst vill jag gå. Till bön vill jag gå. Till mina kristna vänner vill jag gå. Därför att jag vet att jag kommer få möta dig, Gud. Jag kommer att få, ja, jag vet inte vad. Jag vet inte vad, men jag vet att Jesus vill. Jag vet att begränsningen är inte hos honom. Den är hos oss. Den är hos oss. Jag är övertygad om att idag har vi fått möta honom. Idag har vi blivit lite förvandlade. Eller hur? Om inte annat så för att jag har läst bibelverser. Det starkaste som finns, Guds ord. Det går in, det förvandlar. Jesus. Jesus, jag vill be speciellt för två saker idag, Herre. Jag vill be om det finns någon här som har tappat glöden, Herre. Som har, ja, Herre, som har känt att jag har inte det där som jag hade. Jag vill be, helige ande, att du bara fyller på med ditt levande vatten. Jag vill be att du bara blåser på glöden, Herre, så att den börjar brinna igen, Herre. För du har sagt att du ska inte släcka en tynande låga. Du ska inte släcka, utan jag bara ber, helige ande, att din vind bara ska få blåsa. Blåsa, Herre. Jag ber för gåvor i människors liv, Herre. Både mänskliga gåvor, Herre. Du har gjort människor till fabriksarbetare, mekaniker, revisorer, chefer, lärare, sköterskor. Allt vad du har utbildat människor till, Herre. Vanliga jobb, vanliga mänskliga gåvor som du la i oss när vi föddes. Låt de här gåvorna bara få användas, Herre. För ditt rike, Herre. Så att människor får se vem du är. Sen ber jag för andliga nådegåvor, Herre. Blås liv, profetians gåva, kunskapens gåva. Väck våra evangelister, Herre. Jesus, låt någon frimodigt bara gå och lägga händerna på någon som är sjuk, Herre. Och låt oss få se, Herre, människor helade och läkta, Herre. Och så vill jag be för dem som har blivit så upptagna för mig också, Herre. När vi är så upptagna av vårt eget att vi inte ser vår nästa, Herre. Låt oss se människor runt om oss och gripas av människors behov av dig, Jesus. Inte bara se oss själva, Herre Jesus. Du vet vem av oss som behöver ha en kick, Herre. Så att vi vaknar till, Herre. Vakna till över att människor behöver bli sedda, lyssnade på, Herre. Tagna i, Herre. Tack, heliga ande, att jag bara får be dig om